Pollacks band gjorde stor succé i Chicago och fick engagemang i New York, vilket betyder the big time. Pollack hade förstärkt sitt band med Jimmy McPartland på trumpet, Bud Freeman på tenor och med Goodman i frontlinjen blev Pollacks band en sensation. Miller var lycklig, men det var inte länge. En dag kom en av musikerna i bandet med en trombonist vid namn Jack Teagarden och efter att ha hört honom förstod Miller att det var dags att säga tack och adjö. Han misstänkte med all rätt att de andra förrog Teagarden framför honom och sa upp sig. Det var en svår tid för Miller. Han behövde någon vid sin sida och tänkte på flickan han lämnat där hemma. Hon hette Helen Berger och hade givit upp allt hopp om att bli gift med Glenn. På ett foto av sig hade hon skrivit till den elakaste mannen i världen. Nu skrev han och bad henne komma till New York för att gifta sig med honom. Det blev bröllop så fort hon anlände till stan den 6 oktober 1928. Alla som kom i kontakt med Helen Berger sa: det bästa som någonsin hände Glenn Miller var Helen Miller. Hon var lika stark som Millers mor, men hon hade värme och humor och förmåga att alltid uppmuntra sin man. De sa inte mycket, men det behövdes inte, för de tänkte och tyckte precis likadant. Turen vände sig och Miller blev anställd av Tommy och Jimmy Dorsey som musikalisk ledare. Han skrev arrangemang och repeterade orkestern. En dag fick han i uppdrag att skriva några arrangemang för en sångare som började bli känd. Han hette Bing Crosby. Låt oss lyssna på Bing och Dorsey-bröderna i Cole Porters Let's Do It. Glenn Miller fanns med på en massa skivinspelningar i slutet på 20-talet. Det fanns en färgstark trompetare vid namn Red Nichols som samlade de bästa musikerna i New York för inspelningar under sitt eget namn. Glenn var med på flera av dem och arrangerade för olika sättningar. Men den mest berömda inspelningen vid denna tid som Glenn Miller var med på och som han var omåttligt stolt över hade den omskrivna St. Louis-jockeyn Red McKenzie som ledare. Red älskade jazz och eftersom han inte kunde spela något instrument så nöjde han sig med att sjunga och spela kam. I november 1929 samlade han en fenomenal samling solister kring sig i Victors studio. Det var Coleman Hawkins på tenor, P.V. Russell på klarinett, Gene Krupa trummor, Eddie Condon gitarr, Al Morgan bas, Jack Bland också på gitarr, Glenn på trombon och McKenzie på kam. Denna All-Star-grupp spelade in två nummer som blivit mycket berömda, inte bara för att det spelade strålande jazz, utan också för att det rörde sig om en av de första skivor som båda svarta och vita spelade tillsammans på. Den som påstår att Miller var en skal jazzmusiker ska lyssna noga på hans solo i Hello Lola. Själv tyckte han att det var det bästa han gjort. Det svängde fint, eller hur? Och Glenns solo var det väl inget fel på. Nu när vi har slagit sönder myten om att Miller var en dålig jazzmusiker är det dags att ta itu med alla de illvilliga människor som går omkring och påstår att Glenn Miller var en tråkmåns. Ingen förnekar att han var en sträng orkesterledare och mån om att hans musiker skötte sig och att de spelade perfekt. Men därifrån till tråkmåns är steget långt. Tvärtom var Miller känd som en practical joker som älskade att retas med sina kompisar. Han skruvade till exempel sönder en säng där hans bästa vän skulle tillbringa bröllopsnatten med vilda skrik som resultat. Mille skrev också många roliga nummer. Vi har hört Icky Morgan plays the organ. Hans humor kom bäst fram när han skrev och arrangerade en mycket ekivok Annie's cousin Fanny. Ja, texten ansågs så dubbelbottnad att man inte vågade spela in den för 1934, och det var bröderna Dorsey som gav okej till Mille. Låt mig påpeka att ordet Fanny är både ett namn på en flicka och ett öknamn på bakdelen av en flicka. Observera att den sista som sjunger är Mille själv.
Bring a friend for Fanny, meet us today. They drove out in the woods where they could be alone, and Annie's cousin Fanny is still walking home.
I like for Fanny, I go for Fanny, Annie's cousin Fanny is a gal for me.
Annie and Fanny were friends long ago, and everywhere that Annie went, Fanny would go. But Annie's boyfriend Harvey said give us a break. They tried to shake Fanny, but Fanny wouldn't shake.
Oh, they couldn't take a Fanny, couldn't take a Fanny, couldn't take a Fanny. She'd go too.
Here's the thing that Fanny did, will give you a laugh. Fanny built a house, but it didn't have a bath. So Annie called around one day and she said to Fanny, that's a very funny house, but dear, it's so uncanny.
I like Fanny, I go Fanny, Annie's cousin Fanny is the gal for me.
Annie's cousin Fanny is the sweetie of mine. She stays at home and waits for me all the time. You may know some girls named Annie that are divine, but you never saw a Fanny half as pretty as mine.
Glenn Miller hade det inte lätt som musikalisk ledare för bröderna Dorsey, som alltid grälade med varandra. Miller begrep att det gällde att se sig om efter ett nytt jobb, och han hade tur igen. Den begåvade engelska orkesterledaren och kompositören Ray Noble ville komma över till USA. Problemet var att det amerikanska musikerförbundet inte tillät Noble att ta med sina musiker. Istället gick budet till Miller, som fick i uppdrag att sätta samman en orkester för Noble. Och vilket band han fick ihop. Charlie Spivak och P.V. Irvin var trumpetarna. Glenn och hans favorittrombonist Will Bradley var de andra två i brasset. Bud Freeman spelade tenor och Johnny Mintz klarinett. Rytmsektionen bestod av Claude Thornhill piano, George Van Epps gitarr, Delmar Kaplan bas och Nobles manager Bill Harty på trummor. Tyvärr var Harty den svaga punkten i bandet, och att det svängde om Nobles band var inte tack vare Harty utan trots honom, för de andra musikerna var suveräna. Ni ska få några prov på hur Nobles band lät. Först Chinatown, My Chinatown, arrangerad av Glenn Miller, och sedan min egen favorit, Let's Swing It, som är en fascinerande kombination av engelsk ballroom-musik och amerikansk 30-talsswing.
They'll do it in France. okey-dokey then.
Ray Nobles orkester blev nått av en plantskola för blivande orkesterledare. Inte bara Glenn Miller skulle starta eget band, utan även Charlie Spivak, Will Bradley och Claude Thornhill. Johnny Mintz blev klarinettsolist hos Tommy Dorsey och Bud Freeman, en av de finaste vita tenorister som kommit fram i jazzen. Under tiden som Miller var musikalisk ledare för Ray Nobles band spelade han in 4 sidor under eget namn för Columbia. Han skrev arrangemang för 6 blåsare och stråkkvartett plus komp. Han har också den goda smaken att ta med Bunny Berrigan på trumpet, Eddie Miller på tenor och Johnny Mintz på klarinett. Miller själv avstod från att ta solo, för han hade stått i skuggan av Tommy Dorsey så länge att han saknade självförtroende. Vi ska lyssna på Millers arrangemang på In a Little Spanish Town med solo av Berrigan, Eddie Miller, Mintz och Claude Thornhill. Millers första 4 nummer under eget namn skapade knappast några rubriker. Skivorna sålde knappt i 800 ex. Men Miller var fast besluten att bilda eget band. Ray Nobles tid i USA led mot sitt slut. Miller tjänade mycket pengar hos Noble, men hade svårt att komma till sin rätt. Noble och Miller var för olika för att kunna skapa en gemensam stil. Det var under den här tiden som Miller komponerade Moonlight Serenade. Den fick ett annat namn först, Now I Lay Me Down to Weep, med en text av Eddie Heyman som skrev Body and Soul. Miller lät dock ingen spela in hans melodi, och först 4 år senare kom den på skiva, och då som Moonlight Serenade. Miller använde den som sin signaturmelodi när han satte samman sitt andra band. Men låt oss återvända till det första som jazzkritiken George T. Simon döpte till bandet som misslyckades. Under de första månaderna året 1937 samlade Miller ihop en rad musiker och började repetera i New York. Hans förebild var Jimmy Lanceford, svarta orkester som inte bara kunde svänga utan som också var ett härligt showband. I mars spelade han in 4 sidor för Decca. I bandet satt Bunny Berrigan, Charlie Spivak, Jack Jenny, Johnny Mins, Eddie Miller, men de var alldeles för dyra för att Glenn skulle ha ro och ha med dem i sin orkester. Så nästa gång han gjorde skivor valde han att arbeta med de musiker som skulle sitta med i bandet när man gav sig ut på turné. En av låtarna var I Got Rhythm med arrangemang av Miller. Solisterna i I Got Rhythm var Hal McIntyre klarinett, Jerry Jerome tenor och troligen Tweet Peterson trumpet. McIntyre på altsax och klarinett skulle bli en av stöttespelarna i Millers organisation och en av Glenns bästa kompisar. Han spelade med i Millers orkester ända till han bildade eget band som finansierades av Miller själv. Den stora stjärnan i det första bandet var en klarinettist som Miller hade hört i Ben Pollacks band. Han hette Irving Fasola och var en av jazzens finaste solister. Problemet var bara att Fasola tyckte om att dricka, och flera medlemmar i bandet var svaga för sprit, vilket skapade stora problem för Miller. Fasola skulle också spela saxofon, men på det instrumentet var han knappast godkänd, vilket gjorde att han ofta bara satt och stirrade i golvet. Miller kom på idén att låta